Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Idag kommer vi att ha tema för predikan istället för att utgå från bara en av texterna. Temat är då dagens tema, goda förvaltare av Guds nåd. Låt oss be. Kära Jesus, låt oss idag få vara elever i din skola och lära oss hur vi ska förvalta det uppdrag du har gett oss. Amen. Dagens texter innehåller olika aspekter av det här temat idag, goda förvaltare av Guds nåd. Och därför ska vi ta något från var och en av de här texterna som vi redan har hört. Från profeten Amos får vi en varning för orättfärdighet i det borgerliga samhället. Det handlar om det uppenbara fusket för att vinna personliga fördelar. Och det handlar om korruption. Av episteln i Kolosserbrevet förmanas vi till bön för evangelium och att ta vara på varje tillfälle att vittna. Slutligen har vi det som väntar en trogen förvaltare, enligt det som Jesus undervisar oss i Matteusevangeliet. De kristna kommer att bli hatade av alla för hans namns skull. Vi kan konstatera att det här temat, det handlar inte i första hand om naturtillgångar och miljöfrågor. Det är väl nog så som folkkyrkan har vela ha det när man har ändrat temat till förvaltarskap ungefär. Man talar inte om förvaltarskap av Guds nåd utan om förvaltarskap i allmänhet. Det här handlar i första hand om att förvalta evangelium. Goda förvaltare av Guds nåd. Först då, om det orättfärdiga förvaltarskapet, det som ska straffas enligt Herrens ord genom Amos. Amos bestraffar korruption och fusk i affärer. Det är en planlagd syndig verksamhet. Det är en sådan som Nya testamentet kallar att göra synd. Att ägna sig åt synd. Vi ska ännu en gång lyssna till de här orden från Amos. Det är inte så många verser. Hör detta, ni som trampar på den fattige och vill göra slut på de svaga i landet. Ni som säger, när är nymånadsdagen slut så vi får sälja säd och sabbaten så vi får öppna kornboden? Då ska vi minska efamåttet och höja priset och fuska med vågen så att den ljuger. Då ska vi köpa det utblottade för pengar och den fattige för ett par skor och sälja spillet som säd. Herren har svurit vid Jakobs stolthet. Aldrig ska jag glömma någon av deras gärningar. Profeten Amos kännetecknas av hans heliga nit mot orättfärdigheten i samhället. Särskilt mot judarnas ledare som hade satt orättfärdigheten i system. Det går rakt emot Guds bud som han gav genom Mose. För att se till att det fanns ordning och rättvisa i samhället. På samma sätt har Gud genom vår lagstiftning och vår lagliga överhet sett till att vi ska få leva ett tryggt och ordnat och värdigt liv. Men om lagstiftarna och myndigheterna, de dömande myndigheterna särskilt, går emot Guds ord och beslutar om sådant som istället för att skydda de svaga i samhället går åt de svaga i samhället och hotar dem, då står det under samma dom som myndigheterna på Amos tid. Ett exempel på det här är ju när de allra svagaste i samhället hotas till livet. De som ännu inte har fötts till den här världen, de små barnen, och kan dödas med lagens tillstånd. De blir utsatta för våld för att man ska kunna hävda sin egen rätt och sin egen ställning. Det heter ju att abortlagstiftningen ska skydda kvinnans rätt i sin egen kropp. Men där tar man ju fel, för det är inte kvinnans kropp det handlar om. Utan hon bär på ett liv, en annan människa, en egen personlighet. Den här lilla personen är totalt beroende av henne och kan mycket väl sägas vara det svagaste i vårt samhälle. Det kräver Gud att vi ska skydda. Samma sak gäller lagstiftningen om äktenskapet som nu igen i nästa vecka i kyrkomöte blir aktuell. Också här har en antikristlig lobbygrupp lyckats förvända synen på folkopinionen så att lagstiftarna har fallit undan för trycket. Gud straffar en sådan offentlig synd, så som han gjorde på profeten Amos tid. Genom Amos uttalar Herren en skarp dom. Aldrig ska jag glömma. Det ord som också återfinns i Nya testamentet, som Guds vrede över synden, att förkasta Jesus. Vi ska ta fram en motsvarande straffpredikan i Hebreerbrevet 10, som träffar oss mera personligt. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den förtjänar som trampar på Guds son, föraktar det förbundsblod som har helgat honom och som kränker nådens ande? Vi känner honom som har sagt: min är hämnden, jag ska utkräva den. Och dessutom, Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Vi kan döma ut fuskarna som Amos profeterade mot. Vi tycker kanske att det är klumpigt att medvetet fuska med måttet när man idkar handel för att komma åt de fattiga. Men ännu strängare dömer Gud den som föraktar Guds son och hans blod, förbundsblodet. Förvaltarskapet börjar med den borgerliga hederligheten. Hur skulle den som sysslar med fusk och bedrägeri kunna ha något förtroende i samhället? Ännu mindre i den kristna församlingen. Därför ska vi först rannsaka oss inför Guds heliga lag och rensa upp. Vi ska göra upp med synden, vända om till Herren, be honom om förlåtelse medan det är tid. Och att bli fri från denna lust att handla emot Guds bud. När vi förkunnar Guds heliga lag ska vi också visa på vägen till frihet och frälsning. Ingen kan bli rättfärdig inför Gud på lagens väg. Det som lagen åstadkommer är någorlunda ordning och trygghet. Men för att få frid med Gud behöver vi gå till korset. Se på honom som burit våra synder och gett oss en plats bland de heliga, utan vår egen värdighet. Därför behöver vi evangelium, som är det huvudsakliga innehållet i det budskap som vi har blivit satta att förvalta. Vi ska så gå till episteltexten och sammanfatta den med orden: be för evangeliets framgång. Kolosserbrevet 4 ska vi läsa på nytt de här verserna. Var uthålliga i bönen, vaka och be med tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet. För var skull jag är fängslad? Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. De här orden riktar Paulus till dem som kommit till korset, som föds på nytt, som lever trons liv. Och därför frågar han hur vi ska förvalta de gåvor vi har fått i vårt dop och i ordet. Det handlar om att förvalta Guds nåd. En första frukt av tron är bönen. Be utan uppehåll, säger aposteln på ett annat ställe. Här säger han: vaka. Vaka och be med tacksägelse. Kom ihåg också att tacka Gud för allt han gör. Låt ingen del av ditt liv komma på sidan av gemenskapen med Jesus. Ha honom med, om inte medvetet i varje sekund, och åtminstone i det undermedvetna, när du är upptagen med planering och arbete. Det finns ett gammalt visdomsord som utgår från det gamla bondesamhället, men som är en regel för var och en idag, om vi nu överför det lite. Be med handen på din plog, så välsignar åkerns Gud din möda. En viktig bön är att be för Guds ords tjänare. Ofta har vi ett kritiskt sinne när vi lyssnar till predikan, och visst ska vi pröva det vi hör. Vi ska pröva, men på rätt sätt. Vi ska pröva om det stämmer med Guds ord. Men vi ska inte syssla med småskuren kritik. Alla predikanter har sina fel och kantigheter. Ha överseende med dem. Be istället att förkunnaren ska få de rätta orden, att han ska tala som han bör. Och att ordet ska bära frukt. Och be att ordet ska få ingång i det egna hjärtat. När vi lyssnar till predikan ska vi inte dela ut den av de andra som deltar i gudstjänsten. Den är för oss. Sen ska vi be om att själva kunna svara för vår tro och ta i akt varje tillfälle att vittna. Vi behöver gå i andens skola för att lära oss hur vi ska svara på våra medmänniskors frågor. Säkert känner några av oss till hur Jehovas vittnen verkar. De har som en obligatorisk programpunkt varje vecka, åtminstone har jag lärt mig det, haft det tidigare. De har en förkunnarskola, en kurskväll där man lär sig systematiskt hur man ska närma sig människor, hur man ska lägga fram budskapet, hur man ska besvara deras frågor. Det är en systematisk undervisning att ge svar, ge skäl för sin tro. Det här är ju väldigt bra. Så borde vi också göra. Men nu är det ju så att det är nog svårt att få det att fungera i praktiken utan en så järnhård disciplin som Jehovas vittnen har. För där är det fullständigt otänkbart att man kan smita undan från det här. Men vi har alla ett ansvar för att skaffa oss kunskap och att fördjupa oss. Vi behöver läsa vår bibel. Vi behöver husandakten i vårt hem. Och vi behöver gudstjänster och systematisk undervisning i vår församling. Perspektivet är givet. Det går en massa människor omkring som inte vet att de är på väg till helvetet. De är på väg på den breda vägen som förra söndagen talade om. I evangeliet senaste söndag påminde Jesus om den smala vägen. Att det är få som går fram på den. De som går på den breda vägen måste få veta det. De måste varnas. Vi som känner evangeliet har ansvar för den. Det tredje som vi tar upp idag utgår från dagens evangelietext från Matteus 10. Rubrik kan vara så här. Evangeliet möter hat. Och de här orden ska vi läsa på nytt, det som Jesus säger till sina lärjungar. Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och piska er i sina synagogor. Ni ska föra sin förståthållare och kungar för min skull för att vittna inför dem och hedningarna. Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Då är det inte ni som talar, utan er fars ande som talar genom er. En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn. Och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst. Ja, om det här kan vi faktiskt säga med talesättet. Det var ord och inga visor. Det var skarpa ord. Det är Jesus själv som har sagt dem. Jesus har aldrig lovat att den som för fram ett vittnesbörd om honom ska bli upphöjd och berömd. Försvin för ståthållare och kungar är det inte för att få sola oss i deras glans, utan för att anklagas och ställas till svars. Men han ger oss underbara löften. I den här texten finns två saker som vi ska påminna oss. Det första är att vi inte ska lämnas ensamma i försvaret av vår tro. Om vi ställs inför domstolar, ståthållare och kungar, ska vi få möjlighet att vittna inför dem. Då ska vår fars ande tala genom oss. Tänk på det löfte som Jesus ger oss i bergspredikan. Gör er inga bekymmer. Det andra är att det kommer att bli tråkiga följder av vittnesbördet. Det ska bli splittringar i familjerna så att bröder ska ange varandra och barn som tröttnat på sina föräldrars förmaningar ska göra uppror mot dem och rent av döda dem. Det låter fruktansvärt. Men vi kan lära oss av historien att det här är sant. Vi har ett exempel i hur aposteln Paulus fick vittna inför ståthållaren Felix och sedan inför hans efterträdare Festus. Och så småningom kom han också inför kung Agrippa och fick predika inför honom. Han avslutade sin predikan så här i Apostlagärningarna 26. Jag säger inget annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Det var klara besked. Han predikade mycket annat också. När kung Agrippa hörde det här så blev han mycket betänksam. Och han sa, det fattas inte mycket att du gör mig till en kristen. Vi vet inte hur det gick med honom. Det står ingenstans i Bibeln om han blev omvänd eller inte. Eller om han försökt det här budskapet. Nådens budskap som han fick då när han hade tillfälle. Men det vet vi att Paulus efter att ha vädjat till kejsaren sändes till Rom. Där han också fick vittna för många, många människor och bli till stor välsignelse under sin fångenskap där. Och han måste lida mycket, men det blev till välsignelse. Det andra exemplet kan vi ta från Sovjettiden. Under den tiden när kommunismen regerade i det gamla Sovjet som inte längre finns, så hörde det till myndigheternas rutiner att försöka få familjemedlemmar att ange varandra. Vi vet att det också idag sker svåra förföljelser av de kristna, till exempel i Kina. Efter att Sovjet föll sönder har vi hört många bekännelser hur det var under den här tiden. När vi hade estniska elever i folkhögskolan så hörde vi av dem deras berättelse om hur svårt det här var med angiveriet. Hur man kunde bli angiven för att gå till kyrkan. Och också när föräldrarna talar om Jesus med sina barn. Så det här är verklighet. Det som Jesus förutsade hade bokstavligen gått i uppfyllelse. Det finns tecken som tyder på att det växer upp ett allt större hat också i vårt land mot kristna som vill ta Guds ord på allvar. Vi behöver vara beredda på det. Och be om kraft att inte vika undan. Det sista som ingår i texten ska vi ta på särskilt allvar. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. När vi lever i denna yttersta tid och får dras med svårigheter och lidande av olika slag. Ska det vara vårt röst att Gud en dag ska göra slut på allt det onda. Och tillsammans med Jesus behöver vi inte vara rädda. Han är den som behåller segern. Men det som vi ska vara rädda för är att komma bort från honom och väcka hans vrede. Det är något fruktansvärt som vi också tidigare läste om i Hebreerbrevet. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Det är också det som ska göra det viktigt för oss att ta vårt uppdrag att vara Jesu vittnen på allvar. Han har kallat några av oss till att tjäna honom på ett särskilt sätt. Men han har kallat oss alla att vara förvaltare av hans nåd. Det är en underbar kallelse. Och det är en underbar uppgift att få vara med och stödja denna kallelse i bön. Där är ingen för liten och obetydlig. Vi får påminna oss sångens ord. Och ingenting så ringa är som ej, han ej villigt gjorde här. Och skulle jag väl knota då som får i Jesu fotspår gå. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet. Som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare. Utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.